En äldre och avlägsen släkting till mig har alltid betraktats som udda, excentrisk och lite egen av oss andra. Kanske för att hon verkligen inte följde de vanliga mönstren, men hon var nog också ganska speciell i sitt slag. Det tror jag faktiskt. Jag minns henne som sträng och oåtkomlig, men också en ganska spännande människa, för att hon alltid hade så mycket att berätta. Du lyssnar på Paranormalia med mig Sebastian Krantz och skribent för avsnittet där, precis som vanligt, Mikaela Schmidt. Hon var strängt religiös och förväntade sig att alla i hennes omgivning också var det. Och tyckte att det var en självklarhet att alla följde hennes exempel, åtminstone när hon var i närheten. Hon kunde bli riktigt arg om man hädade, som hon kallade det, brast i respekt mot Gud och kyrkan, eller om man svor. Då åkte man ut på trappan för att skämmas, oavsett om man var gammal eller ung, och oavsett väder och vind. Och det hände inte ofta att någon trotsade henne. Hon förblev ogift och det var ett val hon gjorde som riktigt ung och jobbade under hela sitt vuxna liv för Sida. Hon var stationerad utomlands större delen av sitt yrkesliv och var borta långa tider, och då hörde vi inte så mycket av henne annat än på födelsedagar och till jul. Det var hon alltid noga med att komma ihåg. Men så ibland så var hon hemma i sin bostad i Stockholm, ofta mellan två placeringar, och då brukade hon passa på att bjuda släkten på middag i sin stora flotta våning, som ingen egentligen begrep hur hon hade råd med. Det var obligatorisk närvaro på de där middagarna, och ingen vågade annat än att komma dit i sin finaste klänning eller kostym. Och under dessa middagar så höll hon hov. Det var mest hon som talade där hon satt vid kortändan på sitt enorma matsalsbord och berättade om sina resor runt om i världen. Sydamerika, Afrika, Asien och en liten ögrupp i Stilla havet, där hon påstod sig ha blivit vän med en grupp kannibaler som hon framgångsrikt omvänt till den rätta tron. Ja, det var ibland ganska spännande att lyssna till hennes reseskildringar. Men hon hade en tendens att så småningom glida över i rena predikningar och religiös fanatism. Och då kunde det bli en rätt besvärad stämning, eftersom ingen vågade stoppa henne. Hon blev akut sjuk under ett uppdrag i Indien, hamnade på sjukhus och avled där innan transport hem till Sverige. Och hon begravdes där inom några dagar, så att vi inte fick lägga henne till vila i familjegraven som vi antog att hon hade velat. Vi är inte ens helt säkra på var hon begravdes, för alltihop gick så fort. Eftersom hon inte hade någon familj så ankom det på oss övriga släktingar att ta hand om det hon lämnat efter sig här hemma. Bouppteckning, avsluta hennes affärer, tömma lägenheten och så vidare. Ett förvånansvärt stort och omfattande arbete som vi delade upp mellan oss, eftersom vi alla också hade vårt vanliga liv att ta hand om. Vi upptäckte efterhand nya saker om henne som hon under sin livstid valt att hemlighålla. Och som fick oss andra undra om vi egentligen alls kände henne eller om vi bara trodde det. Jo, sa morbror Evert med ena ögonbrynet höjt, när han upptäckte att hon både ägt ett hus och aktier i ett känt företag i Brasilien med tvivelaktigt rykte. Ja, man tror att man känner folk, men vänta bara tills det är bouppteckning. Så där höll det på. Överraskning följde på överraskning, tills vi knappt visste vad vi skulle tro. Och min uppgift i allt det här var att i alla fall plocka ur förrådet på vinden ovanför hennes lägenhet. Först var jag glad över det och tyckte att jag kommit ganska lindrigt undan. Men det var innan jag sett hur det såg ut där uppe. Det var proppfullt. Ja, ordningsamt inpackat, staplat, travat och förpackat. Men fullt från golv till tak med bara en smal gång i mitten. Och där fanns allt möjligt och lite som var lite mindre möjligt och som man aldrig sett maken till. Prydliga rader med lådor fulla av gamla fotografier, vykort och brev. Andra lådor fulla av fullskrivna anteckningsböcker och korrespondens som hade med hennes arbete att göra. En stor kartong med några sorts rituella trämasker i mörk trä. Jag kunde inte ens gissa varifrån de kom. Och flera lådor med souvenirer av olika slag. Jättesnäckor, solfjädrar med olika färger och mönster. Små, små figurer i alabaster, glas och kristall. Och ett riktigt vackert ihopfällbart schackspel i miniatyr. Med de små pjäserna otroligt detaljerat utskurna ur två sorters trä. Ett ljust träslag och ett mörkt. Och i en låda så hittade jag ett gammalt mahjong. Som måste varit antikt. Med brickor i elfenben och bambu i en låda av sandelträ. Det luktade förvisso fantastiskt gott, men har av uppenbara skäl varit förbjudet att importera i åratal. Och så mattor. Herre jösses, hur många mattor kan en människa samla på sig? Det fanns mattor i alla färger, former och material. Noggrant ihoprullade och inlindade i plast och silkespapper. Jag trodde att det var tapetrullar när jag först såg traven i dunklet. Där fanns också kläder, böcker och husgeråd. Det mesta äldre saker, men i gott skick. Och så längst bak stod en enorm chiffonjé med massor av lådor och små skåp. Undrar hur tusan hon fick upp den hit, funderade jag och suckade uppgivet när jag insåg att även den var full av saker. En låda full av små, tunga, färgglada glaspärlor, en annan innehöll mängder av gammeldags reservoarpennor, juldekorationer jag aldrig sett henne använda, gardiner, fjädrar och klädnypor. Ja, du förstår säkert att det här skulle ta mig flera dagar att rensa, sortera och transportera iväg. Och det gjorde det också. Jag har aldrig varit speciellt förtjust i vindar. Det är aldrig tillräckligt varmt eller ljust och alltid fullt av gamla minnen. Tillräckligt viktiga för att spara, men inte för att ha dem i sitt hem. Det är alltid dammigt också. Och det är något hemligt och sorgset över alltihop. Liksom bortglömt. Även de saker som en gång betytt mycket för någon ligger ju bara där bortglömda och övergivna. Den här vinden var inget undantag och en del av det jag hittade bland de där lådorna gjorde verkligen sitt allra bästa för att sätta fart på fantasin och få det att krypa ut efter ryggraden. En gammal läkarväska i läder, full av illa åtgångna instrument till exempel. Hur creepy är inte sånt att hitta? Och varför ens spara på sånt? Vad hade den betytt för min släkting eftersom att den stod här uppe? Men jag hittade också fina saker. Till exempel en gammal trälåda i samma storlek och format som en portfölj. Med ett vackert snidat lock nött i hörnen så att det var rundade och mjuka. Och en låsanordning som hakat upp sig på något sätt så att den inte gick att öppna. Men den var väldigt fin och jag ville hemskt gärna behålla den. Så jag la den åt sidan och rensade vidare. Torkade blommor i silkespapper, en trave hattar och en kartong med gamla tidningar. Och på den femte dagen så blev jag äntligen färdig. Vindsrummet var tomt, alla saker var nu körda till återvinning eller välgörenhet och jag hade till och med fått tag i en flyttfirma som kommit och hämtat den stora chiffongén, som ingen av oss ville ha. Det som skulle stanna kvar i släkten stod prydligt sorterat och travat nere i lägenheten, inklusive den fina trälådan, och nu återstod bara att sopa ur rummet och sen var jag färdig med min del av uppgiften. Äntligen, tänkte jag och kände mig belåten när jag för sista gången slog igen dörren efter mig och låste den. Färdig. Hurra! Några dagar senare var alla klara med sina respektive uppgifter och vi samlades en sista gång i den tomma nystädade lägenheten för att ta farväl av den och vår släkting. Välja ut minnessaker från det som kom från vinden och minnas alla gånger vi varit här, träffats och mött en människa som ingen av oss egentligen förstod sig på. Men det var sorgligt, för även om vi inte kände henne lika väl som vi kände varandra eller hade särskilt god kontakt med henne, så var det en epok som nu gick i graven. Och allt som återstod av ett helt liv av hårt arbete i främmande länder fick plats i några kartonger och i minnet hos oss som knappt kände henne alls. Jag fick i alla fall behålla trälådan som jag blivit så förtjust i. Ingen annan ville ha den och de kunde inte förstå vad jag skulle med den till. Den gick inte ens att öppna. Men jag tyckte att den var jättefin och kände mig dragen till den på något sätt. Ingen anledning alls egentligen, så jag blev glad, tog med den hem och la den ifrån mig ovanpå några böcker i bokhyllan tills jag kunde komma på ett sätt att öppna den utan att den gick sönder. Och där blev den liggande ett tag. Annat kom emellan, precis som det alltid gör, och jag blev väl så van vid att se den ligga där att jag glömde bort att titta på den, komma ihåg den. Men så en kväll så fick jag syn på den på riktigt. Så där ordentligt så att den nästan kunde ha ropat på mig när jag gick förbi den. Ja visst ja, tänkte jag och tog den med mig till bordet. Där jag just den kvällen satt med några vänner. Och nu var det hög tid att försöka lirka upp den där. Medan jag satt där och pillade med låsanordningen så berättade jag för mina vänner var den kom ifrån. Vem som ägde den och hur den hon var. Och efter det så tror jag att vi alla var lika ivriga att få upp låset och se vad som fanns inuti. Om det nu fanns någonting alls. Gissningarna var många och blev allt vildare. Men locket satt som berget och det lilla låset vägrade att ge med sig. Till slut så blev jag desperat och försökte med en hårnål så där som de alltid gör på film. Jag kände mig jättefånig när jag bände isär hårnålen. Stack ena änden i låset och vispade runt lite på måfå. Jag trodde aldrig att det skulle fungera. Men till min oerhörda förvåning så hördes ganska snart ett litet klick. Och låset gick äntligen upp. Jag gläntade lite på locket men blev plötsligt rädd och stängde det igen innan jag hann se vad som fanns där. Vännerna skrattade och retades vänskapligt med mig för att jag var så larvig. Så till sist tog jag mod till mig och öppnade lådan fort och i en enda rörelse så att jag inte skulle hinna ändra mig ännu en gång. Det blev tyst runt bordet så fort lådan blottade sitt hemliga innehåll och alla förstod omedelbart vad det var och ingen sa något på en stund. Det var en Ouija-bräda. Den såg nästan ut som ett litet konstverk där den låg på ett stycke svart sammet. Träet hade en mörk honungsgul färg och såg lent ut. Bokstäverna och siffrorna var gammaldags och mycket siliga med många krusiduller. Planschetten som hörde till var av ben och full av snidade figurer, symboler och gelanger som vi inte kände igen alls. Den kändes varm när man tog i den och var fäst vid lådans kant. Den glittrade som ett smycke och utan någon som helst tvekan så var detta Ouija-bräde handgjort någonstans utomlands. För där det ska stå ja och nej stod det yes och no. Den var lite mindre än andra såna här brädor som jag sett, men inte så mycket att det gjorde den svår att använda. Kanske var den i den storleken för att den skulle vara lätt att bära med sig, resonerade vi. Ett mycket skickligt utfört vackert konsthantverk som någon någonstans i världen hade lagt ner många timmars möda på. Men den fick mig att känna mig illa till mods. Det här var ingen leksak eller massproducerad souvenir för turister. Det var en riktig Ouija-bräda som någon av någon anledning låtit specialtillverka. Om det var min släkting eller inte är ju svårt att veta, men uppenbarligen hade hon ägt den i alla fall. Och haft den inlåst i en låda, undan gömd på vinden. Varför det? Vill jag veta varför? Nej, förmodligen inte. Vi vände och vred på både Ouija-brädan och planchetten. Man kunde inte låta bli att beundra dem, för de var verkligen så välgjorda och i förbluffande gott skick för att ha legat undanstoppade på vinden så länge. Det måste röra sig om minst ett år, men antagligen många fler, och först nu slog det oss hur märkligt det var att speciellt brädan, som ju var av trä och lådan den låg i, inte tycktes ha tagit någon skada av det alls. Mina vänner tyckte att det här var fantastiskt spännande och ville väldigt gärna prova den, men jag vägrade. Man ska inte leka med sånt som man inte har kunskap om och kontroll över. Man vet aldrig vem eller vad som kryper fram och vill leka. Det kan vara farligt. Jag vågade inte, helt enkelt. För vem vet? Försiktigt la jag tillbaka brädan i lådan och satte tillbaka planchetten på sin plats, stängde lådan och ställde den på sin plats ovanpå böckerna i bokhyllan. Där skulle den få stå tills jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra. För just då var jag inte ens säker på att jag ville ha kvar den i huset. Men jag vågade inte kasta bort den heller, och hur skulle jag då bli av med den? Kanske var det av samma orsak som min släkting bestämt sig för att gömma undan den på vinden, tänkte jag och rös. Ett bra tag efter det där så fortsatte just de där vännerna att tjata om att vi skulle göra ett försök att använda brädan, och tog varenda liten chans de fick att föra den på tal. Och snart visste hela min bekantskapskrets och fler det till om dess existens att jag vägrade använda den. Vilket i sin tur ledde till ännu flera övertalningsförsök och ibland faktiskt riktigt elaka gliringar från i stort sett främmande människor om hur fånig jag var som överhuvudtaget trodde på Ouija-brädor och onda andar. Men jag fortsatte vägra och de fortsatte tjata tills jag nästan vande mig vid att hälften av all samtalstid det bestod av prat om den där Ouija-brädan. Men så en dag så kom de med en helt ny idé och bad att få låna den av mig och själva försöka någon annanstans utan mig. Först kände jag mig tveksam till det och undrade om de verkligen visste vad de gjorde. Men sen tänkte jag att det var ju faktiskt deras eget ansvar. Dessutom så var jag fruktansvärt trött på deras tjat. Ja, skönt, tänkte jag. Nu kanske vi egentligen kan gå vidare och prata om andra saker och återgå till det normala. Så jag gick med på det och lät dem låna Ouija-brädan. Men så dumt. Jag borde verkligen ha gått på min magkänsla och inte låtit dem låna den. För jag märkte ju att de inte tog det på riktigt allvar utan bara tyckte att det var en spännande lek. Så otroligt dumt. Men de fick låna den. Det var fredag eftermiddag när jag lämnade över trälådan med Ouija-brädan till dem. Det minns jag hur tydligt som helst. Men själva säger de nu efteråt att de måste ha hämtat den först på lördagen. Det är som att det fattas en dag för dem. Som om en skiva av tiden bara försvunnit och de kan inte riktigt minnas hur de tillbringade fredagskvällen. Jag bryr mig inte så mycket om just den biten av det hela. För jag vet alltså med säkerhet att de hämtade brädan på fredagen. Jag hade nästan börjat ångra mig och bad dem säkert 100 gånger att vara försiktiga med den och rädda om sig själva. Och de lovade säkert 100 gånger att det inte var någon fara alls och himlade med ögonen när de trodde att jag inte såg. Men jag såg. Så fort de gått sin väg så började jag oroa mig. Plötsligt så kändes det som världens dummaste idé att låna ut en Ouija-bräda till sina vänner. En bräda som jag inte visste någonting alls om egentligen. Som kanske eller kanske inte fungerade så som Ouija-brädor sägs göra. Men vad som helst skulle ju kunna hända. I alla fall, om man trodde på sånt, och vad visste väl jag om sånt egentligen? Det var något annat också, som nästan skrämde mig ännu mer. Något riktigt konstigt som det tog mig en liten stund att komma underfund med. Jag saknade den. Det kändes alltså inte bra att den inte var hemma, och jag var orolig att den inte skulle vara omhändertagen ordentligt nu när jag inte hade uppsikt över den. Det var en högst påtaglig känsla, mycket lik den man känner när barnen har åkt iväg till barnvakten eller ens partner är borta av någon anledning. Hela huset känns tyst och tomt och övergivet när en del av dess själ som man är van att ha omkring sig plötsligt inte längre är där. Och så kändes det nu. Som om brädan var ett levande väsen. Det var ju ganska idiotiskt och det insåg jag också, så jag ruskade av mig den där känslan så gott det gick. Mina vänner hade lånat en bräda av mig, en bit trä, ingenting annat. Det var helt okej och allt var precis som det skulle, ingenting skulle hända och de skulle lämna tillbaka den imorgon så som vi bestämt. Nog nu, sa jag till mig själv. Sluta tänka på det. Men de kom aldrig tillbaka på lördagen. Jag försökte ringa men ingen av dem svarade. Och sen var jag tvungen att jobba och fokusera på det. Och till slut så hade hela lördagen gått utan ett enda livstecken ifrån någon av dem. Det gjorde mig bekymrad igen, men också lite irriterad faktiskt. De visste ju hur orolig jag var, hur svårt kan det vara att bara höra av sig. Jag bestämde mig för att jag skulle leta rätt på både dem och min Ouija-bräda nästa dag, men först behövde jag sova några timmar. Men jag hann aldrig och det behövdes inte heller. För nästa morgon så ringde det på dörren och utanför stod min vän Jenny med trälådan under ena armen. Hon hade bråttom till jobbet och hade inte tid med fika, men lugnade mig med att berätta att allt var bra med dem alla. Ingenting hade hänt och de hade inte ens blivit rädda när de använde brädan. Jag frågade varför de inte lämnat tillbaka den igår så som vi bestämt, och hon såg lite förvirrad ut och sa att det var ju igår de lånat den. Hon hade bråttom som sagt och jag tänkte att hon måste ha blandat ihop dagarna. Så vi sa hej då, vi hörs, och hon for iväg igen. Det var det tänkte jag. Nu har de fått prova och ingenting hände. Nu kommer allt att bli som vanligt igen. Men ack vad jag bedrog mig. För det hade visst hänt någonting, de förstod det bara inte än. Och det tog några dagar innan jag fick veta det. För några dagar senare så kom de hem till mig, de som varit med. Allihop utom Jenny. Bleka och nervösa stod de och trampade utanför min dörr när jag kom hem ifrån jobbet en kväll, och full av onda aningar släppte jag in dem och satte på kaffepannan. Ingen sa särskilt mycket medan jag pysslade med det där. Så när jag äntligen var färdig och hade serverat kaffet slog jag mig ner vid bordet och frågade vad som stod på. De sneglade nervöst på varandra men sa fortfarande ingenting. Och jag förstod att de inte visste riktigt hur eller vem som skulle börja. Jag såg från den ena till den andra och de hade alla svårt att möta min blick. Vad i hela världen var det nu frågan om? Till slut så började Nina prata medan hon långsamt rörde runt kaffet. Sedan vi använde Ouija-brädan så har det hänt en del ovanliga saker och vi börjar bli rädda. Jag satte kaffet i halsen och hostade som en galning men lyckades till slut kraxa fram. Jag skyller själva. Jag sa ju åter att låta bli. Men eftersom de såg så olyckliga ut tillade jag. Vad är det som händer? De berättade att till en början när de lekte med brädan hände ingenting alls. De satt med den ett par timmar men det enda som hände var att den vaknat till liv en liten stund och långsamt stavat fram namnet på de som satt runt brädan. Nina, Sofia, Johan och Jenny. Sen ingenting mer. Det var inte spännande helt enkelt och de trodde nog att det var det själva eller åtminstone någon av dem som påverkat planchetten och styrt den till att stava deras namn. Ingen av dem erkände sig skyldig till det, men kanske var det undermedvetet, trodde de. Så de bestämde sig för att avsluta och hitta på något annat att göra. Sofia hade läst någonstans någon gång att man alltid måste avsluta med att sätta planchetten över hej då, eller som i det här fallet goodbye. Men de hittade inget sånt på den här brädan, något som ingen av oss lagt märke till eller ens tänkt på tidigare. Så därför lade de bara ner brädan i lådan, satte tillbaka planchetten på sin plats och stängde lådan utan att säga adjö och avsluta på rätt sätt. De tyckte till en början inte att det gjorde någonting. Brädan hade ju enligt deras mening ändå inte fungerat och förresten trodde ändå ingen av dem på det. Inte på riktigt. De tyckte att det var spännande att prova bara och trodde verkligen inte att det var så noga. Förlåt, sa de. Först efter det så började det hända saker. Först bara små saker som var ganska lätta att förklara bort. Grejer som plötsligt var borta, krånglande elektronik, en tavla som plötsligt for i golvet utan orsak. Men för var dag som gick så blev det allt fler sådana incidenter och nu var de allihopa rädda och visste inte riktigt vad de skulle ta sig till. De fick naturligtvis mig att fråga hur det var nu då, vad som hänt som fått dem att komma till mig egentligen. Och nu pratade plötsligt alla på en gång i munnen på varandra så att det inte gick att höra vad någon av dem sa. Det märktes tydligt hur nervösa och rädda de var, för jag blev tvungen att höja rösten för att överrösta dem och be dem prata en i taget. Och den sortens åtgärder brukar verkligen inte förekomma när vi umgås annars. Jag uppfattade som att de var lite chockade alla tre och det skrämde mig nästan lika mycket som själva Ouija-brädan. De tog sig samman och slutade pladdra i munnen på varandra. Sofia tog ett djupt andetag och började. I natt vaknade jag mitt i natten av ett ovant ljud. Jag låg en stund och lyssnade på det där och till slut så insåg jag att det jag hörde var hur någon stökade och bökade omkring inne i badrummet. Jag kastade en blick mot Johans sida av sängen och såg att han inte var där. Då fattade jag ju att det var han som var i badrummet och höll på med någonting. Mitt i natten. Jag tyckte att det var konstigt för han brukar inte vara uppe så där. Men tänkte att han kommer väl snart. Men det gjorde han inte, så till slut så ropade jag på honom. Han svarade inte. Jag låg en stund till och lyssnade på hur han stönade runt där inne och undrade verkligen vad han höll på med. Så jag ropade igen, fast högre den här gången. Öppna dörren! Ropade han tillbaka. Jag trodde att dörren måste ha gått i baklås. Inte för att den brukar göra det, men han lät lite rädd också. Och om den inte hade gått i baklås så hade han ju bara kunnat öppna och gå ut, eller hur? Så jag var där på 10 sekunder och tog tag i dörrhandtaget. Men av någon anledning så höll han emot ifrån insidan och jag kunde inte rubba det en millimeter. Och nu blev jag faktiskt rädd. Varför gjorde han så? Nej, 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 skrek han där inne och lät fullkomligt panikslagen och det skrämde mig ännu mer. Men vad håller du på med? Släpp handtaget så att jag kan öppna åt dig, skrek jag. Tänd lyset, svarade han med en plötsligt lugn röst. Ja, lampknappen sitter på utsidan hemma hos oss. Hade han varit där inne i mörkret hela tiden? Men jag tände lampan och nu höll han inte längre emot utan det gick lika lätt som vanligt att öppna. När jag väl fick upp dörren så stod han bara där mitt på golvet med armarna hängande ut efter sidorna och blinkade förvirrat mot mig. Vad hände? Frågade jag honom. Jag tyckte att han betedde sig så konstigt, inte alls som han brukar. Han brukar inte gå i sömnen och han brukar inte bete sig så där som han nu precis hade gjort. Jag vet inte, sa han och lät sig inte riktigt lik. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag minns ingenting av det där, tog Johan vid precis när Sofia tystnade. Jag minns bara att jag öppnade dörren och stod där med ögon stora som tefat. Och i morse så var det ombytta roller. Jag vaknade och då var Sofia redan uppe. Det händer inte så ofta så jag trodde att jag hade försovit mig och gick upp för att äta frukost och göra mig klar för jobbet och var lite irriterad för att hon inte väckt mig. Sofia, ropade jag. Medan jag klädde på mig, men hon svarade inte, så jag trodde att hon redan gått. Men när jag kom ut i hallen så var hon där. Hon stod i hörnet vid ytterdörren, med ryggen mot mig, huvudet sänkt och händerna knäppta framför sig. Som om hon stod i skamvrån eller något. Jag ropade på henne igen, Sofia! Men hon svarade inte. Jag frågade vad hon gjorde men fick fortfarande inget svar, så jag gick fram till henne och vände henne mot mig. Huvudet knyckte upp lite och jag såg att hon log och att ögonen verkade tomma på något sätt. Sluta skoja, det är inte kul, sa jag till henne och ruskade henne försiktigt i axlarna. Armarna svängde lealöst fram och tillbaka, men hon höjde i alla fall blicken lite och när hon fick syn på mig så var det som att hon kom tillbaka. Det otäcka leendet försvann och blicken klarnade och blinkade till. Vad fan sysslar du med? Frågade jag. Jag vet inte, svarade Sofia. Och jag kunde inte sluta undra hur länge hon stått där. Och fortsättningen på vad som hände efter Ouija-brädet, det får ni höra i nästa avsnitt. Och dessutom så får vi höra om en till berättelse om morbror Martin, och honom har ni hört talas om tidigare. Missa inte det i nästa avsnitt av Paranormalia som ni hör på måndag nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Sebastian Krantz.